sin lycka och sin sommarro, det yra fåglar prisa. Ur skogen snår, ur stilla bo, framklingar deras visa. En hymn går upp av fröjd och hopp från deras glada kväden, från blommorna och träden. Med de orden ur psalm 201 vill jag hälsa dig varmt välkommen att fira gudstjänst. Det är en fantastisk tid som vi lever i just nu, trots allt. Och man behöver påminna sig om det ibland också. Häggen blommar, den doftar. Och syrenen är snart på gång, den dröjer lite än. För var dag så blir det grönare och grönare utanför fönstret. Och så sången. Fågelsången om morgonen och kvällen. Det är bara att stilla sig och lyssna och ta emot. Det är söndagen före pingst och temat för den här gudstjänsten under kyrkoåret är Hjälparen kommer. Hoppfullt, eller hur? Så trosvisst. Hjälparen kommer. Lita på det. Jag heter Johanna Fredriksson och jag är pastor och föreståndare här i Ekumeniakyrkan Ingarp. I dagens gudstjänst så kommer vi även att få lyssna till sång av Carina Robertsson och undervisning av Rickard Reuto. Och Rickard är lärare i bibelvetenskap på Teologiska högskolan och på pastorsutbildningen. Och den undervisning som vi ska få lyssna till, den är utgiven som en del av Ekumeniakyrkans temaår som har namnet Till jordens yttersta gräns. Det är ett temaår som utgår från läsningen av apostlagärningarna. Och samfundet har då spelat in ett antal undervisningsfilmer om apostlagärningarna med tillhörande samtalsfrågor. Och de här finns allihopa att ta del av på vårt samfunds hemsida. Och det som vi ska lyssna till idag, det är alltså en av de här inspelningarna där vi får lyssna till Rickard Reuto. Och en av de saker som Rickard lyfter fram som en av de mest framträdande och specifika med apostlagärningarna, det är just den helige andens närvaro. Det handlar om hjälparen. Hjälparen som kommer, hjälparen som har kommit och som leder kyrkan varje dag, i alla tider, allt sedan den första pingsten. Låt oss be tillsammans. Gud, du som har upphöjt din enda son till din härlighet, sänd oss hjälparen, sanningens ande, så att vi kan tjäna dig med all vår kraft och av hela vårt hjärta. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig, som lever och verkar med dig och den helige anden från evighet till evighet. Amen. Och vi ska nu sjunga tillsammans psalm 201, en vänlig grönskas rika dräkt. Och efter det så får vi lyssna till ett inledningsord.
Thank you. Dagens inledningsord är hämtat från Johannes evangeliet kapitel 16, verserna 12 till och med 15. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Vi ber. Tack Jesus att du går med oss genom hela livet. Tack att du sänder din helige ande till oss så att vi kan känna din närhet. Lär oss att förtrösta på dig även då livet är ovisst. I Jesu namn ber vi. Amen.
För några år sedan fick jag ett nothäfte av gamle pastorn Ingemar. Där han och hustru Munni skrivit och tonsatt fina tänkvärda sånger. Jag skulle gärna vilja sjunga en av hans sånger som heter Livets sång. Det är en sång som prisar våren, men jag tycker också att det kan stämma in i våra liv där Gud väcker oss till liv på nytt.
Första bok, ärade Teofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Så börjar apostlagärningarna. Mitt namn är Richard Reuto och jag är lärare vid Teologiska högskolan i Stockholm. Och jag ska ta er igenom apostlagärningarna och fundera tillsammans med er lite grann kring vad är apostlagärningarna för sorts bok? Apostlagärningarna är skrivet av samma författare som Lukas evangeliet, det vill säga författaren Lukas. Och det här ser man väldigt tydligt både på att den språkliga stilen är väldigt lik om man tittar på den grekiska texten och också att det återkommer väldigt många teologiska teman i apostlagärningarna som finns också i Lukas evangeliet. Det Lukas vill göra i Lukas evangeliet, det är att ge en biografi över Jesus. Och det som var typiskt för den antika biografin, det var att man ville berätta om en person i syfte att förklara den här personens värde för de som skulle läsa den här texten. Så Lukas evangeliet, precis som de andra evangelierna, vill förklara: vad är Jesu värde? Varför är Jesus betydelsefull för oss? Han vill inte bara skriva en serie händelser, utan han vill förklara varför den här personen är så pass viktig. Och på samma sätt är det med apostlagärningarna. Lukas vill inte bara skriva en serie händelser, utan Lukas vill skriva en biografi. En biografi över de första lärjungarna till Jesus efter hans död och uppståndelse. Man skulle kunna kalla det för en lärjungabiografi. Och även här är då syftet att berätta för läsarna, varför är Jesu efterföljare viktiga för oss? Vad har de gjort som är föredömligt för oss som kyrka i våran tid? Och på Lukas tid är ju någon gång runt slutet av första århundradet eller början på andra århundradet. Det är för den generationen av kristna som Lukas vill berätta för, inte bara varför Jesus är viktig, utan också varför Jesu första efterföljare, lärjungarna, varför de är viktiga och vad gjorde de i den första generationen av kristna. I början av apostlagärningarna så säger Jesus till lärjungarna, alltså den uppståndne Jesus, säger att ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Apostlagärningarna som lärjungabiografi vill visa hur de första lärjungarna fortsätter att göra allt det som Jesus gjorde på det sätt som Jesus gjorde. Det vill säga att de är trogna mot sin läromästare Jesus. Och det här tänkte jag att vi skulle fördjupa oss i lite grann nu. När Jesus ger lärjungarna det här uppdraget i apostlagärningarna att sprida evangeliet över hela världen, så lovar han ju dem att de ska få den heliga ande. Och det här är det första exemplet på att lärjungarna fortsätter att verka på samma sätt som Jesus gjorde. För när vi går till början av Jesu verksamhet i Lukas evangeliet, i Lukas kapitel 4, så får vi veta att Jesus återvände från Jordan, uppfylld av heliga ande, och ledd av anden var han 40 dagar ute i öknen. Och sen efter berättelsen när han varit ute i öknen så får vi veta att, i några verser senare, vers 14 och framåt, att med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen. Just det här att Jesus verkar genom andens kraft i allt det han gör genom hela Lukas evangeliet, det är också början på det som händer med lärjungarna i apostlagärningarna. Jesus lovar dem att de ska få anden. Och sen på pingstdagen, när den första församlingen startas, då är det ju just att anden faller över lärjungarna som är startpunkten för hela det skeendet. Hade inte anden fallit den dagen så hade det inte hänt något särskilt. Men tack vare att anden faller så blir folk intresserade. De tycker att det här är något märkligt. Och Petrus får inspiration till ett långt tal som alla lyssnar på. Och när Petrus har talat klart, då blir alla så fascinerade av det Petrus har sagt att de frågar, vad ska vi göra? Och där har vi startpunkten för den första församlingen i Jerusalem. När Petrus har hållit sitt tal och alla som lyssnat på honom frågar, vad ska vi göra? Så säger Petrus, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Då får ni förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga ande som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Även här så är det väldigt tydligt att Petrus och de andra lärjungarna sen i berättelsen fortsätter det Jesus gjorde, det vill säga de predikar omvändelse. Det finns många berättelser i Lukas evangeliet på hur människor omvänder sig när de träffar Jesus. Och en del av det materialet finns bara just i Lukas evangeliet. Till exempel i Lukas 7 har vi berättelsen om synderskan som kastar sig ner framför Jesu fötter. I kapitel 19 har vi exemplet på hur Jesus möter Zacchaeus, tullindrivaren, som vänder helt om och ändrar sin livsstil tack vare mötet med Jesus. Och Jesus har också flera liknelser i Lukas evangeliet som handlar om just omvändelse. Kapitel 15 är kanske det mest berömda, där han har tre liknelser om omvändelse. Det är det förlorade fåret, den förlorade pengen och den förlorade sonen. Och två av de här liknelserna finns bara i Lukas evangeliet. Så Lukas vill särskilt betona att Jesus predikade omvändelse, och det är början på kyrkans predikan av omvändelse. Och när vi hör ordet omvändelse i apostelgärningarna, då får vi komma ihåg att vi ska i första hand tolka det ordet inte som att man vänder sig bort från en dålig livsstil till en bra livsstil, utan snarare att man vänder sig bort från avgudarna till den enda guden genom tro på Jesus Kristus. Man skulle kunna säga att omvända sig betyder helt enkelt att konvertera till den Kristus troende gemenskapen. Och anledningen att jag gör den här betoningen, det är om vi tar till exempel Cornelius som berättas om i kapitel 10. Han är ju den första icke-juden som omvänder sig. Han framställs inte i första hand som en dålig, syndig människa, utan han framställs faktiskt som en väldigt god och rättrådig människa. Utan det som är viktiga med Cornelius, det är att han kommer till tro. Och att när han kommer till tro så faller också den heliga anden över honom. Och därmed så blir ju då Cornelius ett typexempel på en människa som omvänder sig till den Kristus troende rörelsen. Jesus förkunnar ju Guds rike i Lukas evangeliet, ja, och faktiskt i alla evangelierna. Och han gör det bland annat genom att driva ut demoner och göra dem sjuka friska. Varje gång någonting sånt händer så är det som att ondskan får backa och Guds rike sprider ut sig lite ytterligare. Det här fortsätter i apostlagärningarna. I apostlagärningarna kan vi se vid flera tillfällen hur de första lärjungarna, framförallt apostlarna, gör underverk av olika slag. Det finns till exempel en berättelse i kapitel 5 i apostlagärningarna om hur det räcker med att Petrus skugga faller över de sjuka för att de ska bli friska. Jesus är ju ganska kontroversiell när han predikar Guds rike på olika sätt i allt det han gör. Och han råkar ju ut för förföljelse och blir ifrågasatt. Och det här är ytterligare en sån sak som vi kan se att även lärjungarna råkar ut för. Och genom hela apostlagärningarna så kan vi läsa berättelse på berättelse av hur det kanske inte alltid är så enkelt att resa runt i romarriket och missionera. De blir ifrågasatta och kastade i fängelse och förföljda. Men den kanske allra tydligaste parallellen, det är parallellen mellan Jesus på korset när han dör och den första martyren Stefanos när han dör. När Jesus korsfästs i Lukas evangeliet så finns det en del intressanta detaljer med i Lukas evangeliet som vi inte har med i de andra evangelierna. När Jesus säger följande ord. Han säger nämligen: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och det här säger han ju om soldaterna som delar upp hans kläder mellan sig och hånar honom och torterar honom. Och sen senare, när Jesus är på väg att dö, så säger Jesus: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Och sen så dör han. Precis de här orden kommer tillbaka när Stefanos, den första martyren, stenas till döds för sin tro på Jesus. Efter att han har hållit ett långt tal och de som vill döda honom är som mest ursinniga, så säger Stefanos så här: Herre Jesus, ta emot min ande. Och han föll på knä och ropade högt: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Så här visar alltså Stefanos på precis samma attityd inför sin egen död som Jesus själv gjorde på korset. Precis som Jesus var beredd att dö för det han tror på och står för, så även Stefanos, en av de första lärjungarna, också beredd att dö för det han tror på och står för. En sista parallell vill jag nämna. I Lukas evangeliet så finns det väldigt många Jesusord som handlar om omsorg om de fattiga. Till exempel så säger Jesus i Lukas evangeliet: saliga ni som är fattiga. Och han har till exempel de här speciella liknelserna i kapitel 16 om Lazarus och den rike mannen, och berättelsen om den ohederlige förvaltaren. Och andra, väldigt många andra texter som handlar om det här med att hur hanterar jag min rikedom om jag är rik, och hur tar vi hand om de fattiga. Och det här får sitt praktiska uttryck väldigt tydligt i den första församlingen i Jerusalem. För i den här första församlingen så gör man något så radikalt som att man bestämmer sig för att ha egendomsgemenskap. Alla säljer allt och äger allting gemensamt. Vilket innebär att även de fattigaste har det de behöver för dagen. Vi kan ändå se hur den första församlingen på ett ganska så radikalt praktiskt sätt försöker förverkliga de ideal som Jesus talar om i Lukas evangeliet. Lukas skriver ju apostelgärningarna för att vara en inspiration och ett föredöme för sin generations kristna. Och så tror jag att apostelgärningarna på många punkter kan få fungera för varje generation av kristna. Man kan läsa apostelgärningarna och reflektera sin egen församling i apostelgärningarna. Jag tänker mig inte att det är rimligt att varje generation av kristna ska försöka kopiera exakt så som apostelgärningarna gjorde. Men jag tänker mig att apostelgärningarna, som är en del av kyrkans kanon, det vill säga en del av vårt rättesnöre, ändå alltid behöver få vara den kristna församlingens dialogpartner som vi brottas med när vi funderar på vilka vill vi vara som församling. Hur vill vi uttrycka att vi är en fortsättning på allt det Jesus gjorde och sa i våran generation, på den platsen där vi bor, bland de människor som vi bryr oss om?
Jag tackar dig, Herre,
Vi ber. Kom heliga ande, förnya hela Guds skapelse. Väck lovsång i din kyrka och fyll oss med helig glädje. I gemenskap med alla dina trogna i alla tider så ber vi den bön som Jesus själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
Oh,
Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, i Sonens och i den helige Andens namn. Amen. Vår gudstjänst är snart slut. Men jag vill avsluta med veckans pålysningar. På församlingens hemsida och på Facebook-sidan så finns det nu ett antal samtalsfrågor utifrån dagens predikan om apostlagärningarna. Och jag vill verkligen uppmuntra dig att passa på och samtala med en vän om de här frågorna. Eller i alla fall fundera på dem för egen del. Jag tror och hoppas att det kan få vara till stor välsignelse och kunna ge ytterligare fördjupning efter det här som vi har fått lyssna till idag. Nu börjar det bli lite skralt i pålysningarna som det ju blir under sommaren när mycket avslutas för terminen. På måndag så är det inte barntimmar och inte tonår, det är avslutat. Men scouterna, både spårare och upptäckare, har sina avslutningskvällar på måndag klockan 17.45. På onsdag klockan 19.30 är det bön och samtal i kyrkan. Och på söndag blir det återigen en inspelad gudstjänst. Det var utlyst söndagsskolans sommarfest. Och det känns sorgligt att det inte blir som vanligt. Men vi tror och hoppas att den här inspelningen ska kunna bli till med stor glädje ändå. Jag har fått höra att det ska vara lite söndagsskolebarn som medverkar. Det blir säkert lite sång och vi hoppas att det ska bli en trevlig stund, både för stor och liten, den här inspelningen inför söndag. Efter gudstjänsten så är du som vill varmt välkommen att fortsätta lyssna här till ett kyrkkaffesamtal. Där kommer jag vara med och några till personer ur vår styrelse. Och vi kommer samtala lite kring hur vi tänker oss att verksamheten i församlingen ska se ut framöver i sommar och lite utifrån situationen nu med covid-19. Så fortsätt gärna att lyssna, du som vill. Jag vill tacka alla som har medverkat i vår gudstjänst idag och vill till sist också påminna dig om att fortsätta ge ditt veckooffer, din kollekt till församlingen och vår verksamhet. Det enklaste sättet att ge det är att swisha in din gåva. Och du gör det på nummer 123 29 80 282. Det går såklart också att gå förbi kyrkan om du har vägarna förbi och ge din gåva i gåvomaten. Ett stort tack till dig som är med och offrar. Vi avslutar vår gudstjänst idag med att sjunga psalm 845. Må din väg gå dig till mötes. Amen. Thank you.
hej och välkomna till kyrkkaffe igen. Vi har ju just lyssnat på en gudstjänst nu. Och nu sitter vi här ett gäng i kyrkan i Ingarp. Och jag tänker att ni kan presentera er själva. Nu går vi från vänster.
Mm. Då är det jag som är Agneta Johansson och jag är ordförande i församlingen.
Rosmarie Herbertsson och jag är vice sekreterare. Mm.
Johanna Fredriksson, pastor och föreståndare i församlingen.
Ja, och jag är Daniel Björketun. Och idag hade vi tänkt...
Ska du inte säga vad du har för roll?
Ja, jag är också med i styrelsen. Och jag tror jag är vice ordförande och vice församlingsföreståndare. Mm. Om man ska vara riktigt korrekt. Sen får man läsa i stadgarna vad det innebär.
Ja, så är det.
Ja, vi hade tänkt att summera upp lite här och också se lite framåt. För det var ju så att i mars månad i år så började det hända saker. Vi hade hört lite om det redan i februari. Då kom det lite rapporter från Kina om något virus. Ett coronavirus, covid-19 döptes det till. Sen vecka 8, vecka 9 någonstans, då är vi ju nästan inne in i mars. Då började komma närmare. Italien får vi rapporter om många sjuka. Och sen i slutet av mars, då kan vi konstatera att vi har spridning på det här viruset i Sverige också. Och då införs det en rad restriktioner. Social distansering, stängda gymnasieskolor och universitet. Avrådan från alla resor egentligen, både inrikes och utrikes. Och det har vi levt med sedan dess. Och jag börjar med dig, Johanna. Hur skulle du säga att det har påverkat dig?
Ja, men det har ju påverkat allt. Har det ju gjort för alla. Det har ju påverkat arbetet och fritid, hur man umgås. Hur man liksom beter sig i det offentliga och även med nära vänner. Och alltså det är ju något man tänker på hela tiden. Jag tänker på det nu när jag tittar på film som inspelat för länge sedan och de hälsar och tar i hand eller kramar varandra. Instinkten är ju direkt bara, oj, så får man inte göra. Liksom. Man är ju helt hjärntvättad nu med detta. Ja. Så det har nog påverkat djupt. Mm.
Du, Rosie, hur har det förändrat din vardag?
Min vardag har ju varit lite speciell sista tiden, så att det har nog varit lite speciellt med corona också egentligen, att jag har ju fått komma ut lite nu istället, kan man ju säga. Jag har ju varit hemma i vinter ganska mycket egentligen, men annars är det som Johanna säger, att det är ju lite speciellt med inte få träffa sina nära och kära på samma, man säger mamma och Ingrid och Lasse och annars på jobbet är väl inte så stor som jag är påverkad av. Men sen är det ju det här med att inte kunna hälsa och kramas. Det är ju... saknar man ju.
Ja, det är en skillnad. Mm. Och Agneta, vi satt här för, det måste ju vara i mars.
Ja, det måste det ha varit.
När de här påbuden kom här och vi satt med skrynklade pannor och funderade hur gör vi här? Hur ska vi bedriva församlingens verksamhet framåt?
Precis.
Om vi beslutar då att vi ställer in gudstjänsterna. Vi spelar in dem istället och sänder dem som en podd. Om vi ser bakåt här nu och frågar jag dig personligen, Agneta, hur tycker du det har blivit?
Ja, det är ju en enorm saknad efter församlingen, tycker jag, att man kan känna. Jag kommer ihåg att sista eller senaste gudstjänsten som vi hade som riktig gudstjänst då informerade jag lite om hur vi skulle göra och att ja, gudstjänsterna, det är det sista vi ska ställa in, kommer jag ihåg att jag sa. Och sen var det inga mer gudstjänster efter det. Mm. det kändes ju lite jobbigt. Men det var ju det här 50, max 50 personer som vi inte kunde...
Plus att...
Ja, just det.
Över 70.
Och jag är ju också, jag är ju 70 plus. Jag har ju varit i karantän med. Det har ju verkligen påverkat oerhört mycket. Hur jag lever liksom så jämfört med hur det var innan. Det är ju tråkigt alltså att inte kunna mötas, tycker jag verkligen.
Hur länge är det du har varit ordförande i församlingen?
Ja, det är ju inte länge, det är ju andra året jag är ordförande nu.
Det är ju en sån här grej om man är statsminister eller president eller så, att ja, det var ju han som var president under corona.
Okej, okay. Ja, jag vet inte om det är någon ära precis, men...
Första ordförande som ställer in gudstjänst, ja, där. Det är så vi kommer minnas dig.
Ja, precis.
Fast du vet
vilket eftermäle det är.
De folkvaldas popularitet, det är bara de som sitter vid makten, deras popularitet bara ökar ju här i krissituationen, så du sitter nog säkert.
Ja, du är vårt ankare nu, Agneta. Ja, vi lutar på dig.
Ja, men det har ju påverkat jättemycket det här, och jag var ju själv med de här diskussionerna när vi bestämde oss för att ställa in gudstjänsterna. Och som jag minns det, när vi bestämde att istället sända dem via podd, ska vi säga.
Mm.
Som jag minns det, var ju det avgörande att vi inte hittade något bra sätt att tänka kring de som är över 70. Det kändes helt fel att bjuda in till gudstjänst och avråda en viss grupp från att komma.
Jo, men det minns jag att vi tänkte så också. Det var ju innan det här blev max 50, va? Eller?
Ja, det var det nu.
Ja, det var innan.
Det var innan, ja. Och sen kom ju det 50 och då ströps ju allting liksom. Ja.
Och man kan ju också säga att... Nu vet vi ju att det är ju en hel del församlingar och kyrkor som firar gudstjänst. Det kan man läsa om i tidningar och så. Anders Tegnell har sagt att det är ingen fara. Men då handlar det ju om gudstjänstfirande församlingar som aldrig är över 50 personer. Och vi är ju aldrig under 50 personer på en söndagsgudstjänst. Det har ju gjort att vi har fortsatt och på den här linjen. Och nu är det snart... Alltså, jag måste fråga er något här. Rosi, lyssnar du på gudstjänsterna?
Mm, det gör jag. Jag tycker det är jättebra att kunna göra det när det passar mig lite. Men det har nog varit mest söndag förmiddag ändå. Men just kunna bestämma lite själv och sen... Kan man backa?
Mm.
När jag inte hängde med så kan jag liksom backa och lyssna igen. Eller också något jättebra och då lyssnar jag igen också. Så det har varit kanon, tycker jag. På så sätt. Men sen saknar man ju som sagt det personliga mötena.
Mm. Hur, alltså, att fira gudstjänst handlar jättemycket om gemenskap. Hur tänker du där, Johanna? Är det möjligt att känna det ändå fast att man inte ser varandra eller hör varandra?
Ja, fast det är ju på ett annat sätt. Är det ju. Men, och det har vi pratat om också flera gånger. Att när vi firar gudstjänst så är vi ju alltid en gränsöverskridande gemenskap. Vi firar alltid gudstjänst i gemenskap med fler än de som är i rummet. Vi firar gudstjänst med alla heliga i alla tider på den världsvida kyrkan. Gudstjänsten är alltid större på det viset. Och det förändras ju inte. För att, alltså det är ju samma som nu. Men jag känner stor gemenskap, särskilt i det som är bekant. Då känner man ju av det. När man hör, nu läser Mattias inledningsordet. Jag känner Mattias. Alltså då känner jag ju gemenskap. Då känns det liksom nära. Så det tror jag har varit viktigt i det här. Det finns ju hur mycket gudstjänster som helst man kan lyssna på. Alltså, du kan ju vara med på fyra gudstjänster i USA eller i Kongo eller var som liksom, eller Philadelphia, Stockholm. Men att det är hemma och att det är vi tror jag betyder jättemycket för oss. Nu får ni gärna nicka.
Vi håller med.
Ja, det kan låta futtigt, men jag tror att det bygger mycket gemenskap också. Att känna att vi gör det.
Helt klart. Och det är ju, om vi skulle sätta oss och räkna över hur många som har medverkat nu, så är vi rätt många vid det här laget, och det tror jag är jätteviktigt. Mm. Vad hör du kring det, Agneta, ifrån vänner och bekanta och församlingsmedlemmar? Lyssnar folk på det? Vad säger folk om det?
Ja, folk lyssnar. Min svärdotters pappa mejlade från Blekinge och sa att han hade lyssnat på Johanna. Jag undrar om inte det var under påskgudstjänsten, och tyckte att det hade varit väldigt bra. Så att går ju långt utanför också, liksom vår krets här. Så det tror jag. Det finns mycket gott att säga om det här. Men sen tänker jag också, vi har ju kvar nattvarden som är på varannan tisdag, och vi har ju kvar bönen som är varannan onsdag. Och när man har varit särskilt på nattvarden kan jag känna att det har varit så fina samlingar. Det liksom har varit väldigt förtätat på något sätt, när det har bara varit det man har fått ut av gemenskapen i kyrkan liksom, och gemenskapen med Kristus i nattvarden. Jag kan inte riktigt förklara hur jag tänker, men jag kan tänka ibland att man måste nog känna så om man lever i ett land där man blir förföljd liksom. Nu har vi ju sjukdomen som hindrar oss att ha gudstjänster och leva öppet och sådär. Jag kan tänka att man känner nog något sånt då, att det är så värdefullt på något sätt den stunden.
Är det för att det är just en nattvarden då, eller?
Att vi får träffas, att man får träffa sina kristna
syskon.
Ja, och det finns ju också statistik att hämta. Vi har rätt så bra koll på hur många som lyssnar på våra avsnitt. Och det ser ut ungefär så att en vanlig söndagsgudstjänst har någonstans 150-160 lyssnare på söndagen. Och då vet man ju inte om det sitter 2, 3 eller 4 vid varje radioapparat eller så. Men någonstans 150-160, ibland 170 nedladdningar är det på söndagen. Och sen efter en vecka när man går in och tittar, då är det ytterligare 30-40. Så det brukar det vara över 200 som har laddat ner och lyssnat. Mm. Och sen lägger vi ju de här CD-skivorna i kyrkan här också då. Och de noterar vi också att de lånas ut och används. Och när vi tittar på var ifrån folk lyssnar, då kan man ju se om det här poddavsnittet som gudstjänsten utgör laddas ner. Alltså till vilket land lyssnaren sitter, till vilket land det laddas ner. Och givetvis är det ju flest svenska lyssnare i stor majoritet. Men vi ser även att vi har lyssnare i Baltikum, Norge, Österrike, Frankrike och så vidare. Och det är ju lite häftigt. Mm. Det har vi inte på våra vanliga söndagsgudstjänster.
Nej, det är fint.
Mm. Det är speciellt. Mm.
Ja, och sen har vi ju tänkt lite framåt här med Johanna inför sommaren. Och fattat några beslut där. Mm. Kan du redogöra lite för hur vi har tänkt i...
Ja, nu får vi hjälpa mig här nu också. Men utgångspunkten är väl att vi fortsätter som vi har gjort nu under våren med inspelade gudstjänster även under sommaren. Och skulle det vara så att allt förändras väldigt snabbt och alla restriktioner försvinner och så, då får vi fatta nya beslut då. Men då tror vi att vi klarar det på studs. Men så länge som det kvarstår nu med riskgrupper och att man inte får samlas mer än 50 och så, då fortsätter vi så här med inspelningar. Det blir ju lite oregelbundet med nattvard i sommar. Jag har just lite semester och så. Men jag tänker att när jag är tjänst så blir det nattvardstund. Så det blir i alla fall en gång i månaden under sommaren. Så man kan komma om man vill. Bön och samtal fortsätter. Men nu sa vi att vi kanske har det varje vecka under sommaren.
Ja, jag såg att det var varje vecka.
Så det finns möjlighet för de som vill mötas varje vecka och göra det här. Mm. Och det vill jag verkligen uppmuntra till, att ta den möjligheten. Mm. Som sagt, det är så extra värdefullt nu att få mötas här i kyrkan. Absolut. Så kom gärna. Ja, och sen har vi ju tänkt lite mer med den här podden att det skulle vara jättekul att utveckla det här. Nu har vi ju kört det ett tag och förhoppningsvis finns det lite idéer kanske hemma i stugorna. Lite egna initiativ som skulle kunna tas. Men det vi har pratat om är att vi gärna skulle vilja göra lite sommarprat här i bygden med olika personer. Som vill dela lite tankar, lite från sitt liv, lite musik. Jag vet inte om vi har sagt hur långt det måste vara. Det kan nog vara ganska olika.
Ja, jag tänker att det bör väl vara i varje fall en halvtimme.
Ja.
Och sen upp en dryg timme är väl inga problem. Och då är det ju så att i den här podden som vi har en prenumeration på att få lägga ut avsnitt i, så ingår det då att vi, som Johanna säger, får spela musik också. För det handlar ju om upphovsrätt och sådana frågor. Så man kan spela ett antal stycken, ett antal låtar ifrån Spotify i sitt avsnitt.
Mm.
Så om du nu lyssnar på det här och känner att det har ju alltid drömt om att få vara sommarpratare. Nu har du chansen.
Mm. Precis.
Och det är bara att kontakta mig eller Johanna. Så ska vi se till och hjälpa till så att det blir ett avsnitt.
Mm.
En halvtimme till en timme ungefär och gärna med musik också. Och det är ju precis som i sommar i P1 att ämnet väljer man ju själv. Någonting som man vill berätta om och som känns angeläget. Och sen styr vi utifrån det. Och jag tror att vi också kommer tillfråga några personer. Vi har redan gjort det. Jag försöker pusha på lite här. Men känner man att jag har ett sommaravsnitt i mig. Mm. Då är det nu det ska ut, tror jag.
Verkligen. Vi skippar det här med Jante nu, känner jag.
Absolut, utan
nu,
det är ju bara underbart.
Ja. Inget sånt här, inte ska väl jag. Jo, precis, du ska. Det hade varit super roligt.
Och själva det tekniska med inspelningen och så, det hjälper vi givetvis till med. Så det behöver man inte bekymra sig för. Utan har man en idé så hör man av sig och så kör vi, tycker vi.
För men gärna annat också pratar vi om. Alltså kanske man kanske är två som vill göra någonting, eller man är tre, eller man vill gärna ta med podden ut på ett gympapass och höra lite vad som händer där. Eller det skulle vara jättekul att få liksom lite glimtar från olika saker. Jag vet inte hur man gör det rent praktiskt, men
det går säkert.
Det går, ja.
Men vad vi tänker är att det första, vi kommer ha en då förhoppningsvis en programserie som heter Sommar Ingap med sommarpratare. Men sen om man känner att men jag vill inte sitta själv och prata i en timme, det är inte min grej. Men däremot vill jag gärna vara med i ett samtal med en eller två eller kanske tre andra personer kring ett angeläget ämne. Ja, men då har vi tänkt oss programrubriken Samtal istället. Och där är det också fritt fram för idéer. Agneta, vi diskuterade en idé här lite innan angående er bokklubb. Berätta hur vi tänker.
Ja, just det. Vi har ju fyra tillfällen, är det där, Johanna? Och fyra olika böcker som kommer att presenteras i nästa månadsblad som kommer ut nu. Och då är det ett boksamtal. Och det funderade vi också på om vi skulle kanske lägga ut det på så att vill du läsa en bok? Vill du vara med och diskutera? Och vill du också att samtalet ska komma ut till fler, så läs en bok.
Vi försöker ju vara ganska kreativa nu i sommar. Så ja, liksom, lite... Vad kan vi göra för roligt nu när det är som det är? Och liksom försöka på ett sätt passa på att göra något annorlunda. Och, det här är ju ett sätt med de här sommarpraten. Men också det här med att läsa.
Ja.
Sommartid är ju verkligen tid för läsning. Och det tror vi att många passar på att göra på sommaren. Då kan man ju lika gärna läsa ihop. Och få liksom mervärde av det genom att prata om det också. Så jag hoppas att ni vill vara med.
Det är verkligen givande att diskutera en bok när man har läst den. Det ger ju en helt annan dimension till boken än bara att läsa själv.
Och
det är ju, det är inte någon bokklubb vi har, utan den är ju öppen. Det är ju alla med i den här bokklubben. Alla överhuvudtaget liksom som vill.
Och det har ju ni gjort ett tag, eller hur? Den här bokcirkeln, eller vad vi öppna bokcirkeln.
Ja,
den har funnits i något år. Eller
ja, det började med, var det inte den som började med stengrunden här för mig? Vi satt i, eller var det någonting innan det?
Ja, det kanske var den första boken.
Ja, jag tror det var den första boken. Och det var ju Per väldigt aktiv i.
Ja, kanske han kan bli igen.
Ja, jag sa till honom idag att han...
Nej, men, och då är ju tanken att då tar vi den här bokcirkeln som redan finns och så säger vi att det här går in under programrubriken samtal. Mm. Då blir det ju då i det fallet samtal om en bok. Mm. Och så spelar vi in ett avsnitt och lägger ut det i vår podd. Men det behöver ju inte vara boksamtal, utan det kan ju vara att vi vill göra ett trädgårdsavsnitt här, eller vi vill göra ett avsnitt om apostlagärningarna, jag och en eller två till. Det är fritt fram för idéer där, och tveka inte på att höra av dig till Johanna eller mig om du har en idé på någonting du vill göra tillsammans med någon annan, så går det in under rubriken samtal.
Mm. Okay. Vad roligt, jag känner jag blir glad när vi pratar om det här. Jag hoppas att det här blir kul. Ja. Att vi hjälps åt.
Spännande.
Ja, absolut. Mm.
Nej, men det här är ju precis som allt annat i kyrkan och kanske framförallt i frikyrkan eller den frikyrkliga traditionen. Att, det är inte... det är klart att man kan höra... Carola Häggqvist sjunger bättre än de flesta som sjunger i den här kyrkan. Det finns folk som kan göra bättre poddar och det finns namnkunniga stjärnpredikanter som lockar miljontals lyssnare varje söndag. Och det är klart att vi kunde bara sätta ihop ett litet poddflöde här med det bästa i hela världen. De absolut bästa sångarna och de mest namnkunniga och kända predikanterna. Och, men då är det ju inte vårat längre. Då är det inte precis. Vi. Utan vi vill ju höra... vi vill ju ha saker med lokal förankring och förankring i vår församling på ett eller annat sätt. Så känn inte att, men inte ska väl jag. Utan nu kör vi den här kan-själv-mentaliteten. Ända in i kaklet. Är det någon av er nu som har några avslutande ord eller något ni vill skicka med för samlingen inför veckorna och månaderna som kommer?
Det är kanske att vi skulle säga någonting om prylladan. För det, ja, för att det blir ju en ganska stor skillnad i sommar.
Ja, det blir det ju. Prylladan kommer ju inte att vara öppen för allmänheten i sommar eftersom alla i prylladegruppen är ju 70 plus, men vi har gjort så att man lånar nyckel. Vem som helst får komma och låna nyckel i församlingen eller om vi känner dem eller något sådana vet vem de är. Och så får man själv ta med sig någon vän eller kompis eller familjen eller och släkt och vänner och åka dit med kaffekorg. Det finns ju trädgårdsmöbler och så får man själv, det är självservering. Man plockar till sig det man vill och sen swishar man vad det kostar. För det finns ju swish där borta och lappar för det då. Och när detta börjar, vi håller ju på att plocka i ordning lite nu. Så att, och sen tänkte vi att i prylladegruppen att vi skulle ha någon vecka var under sommaren då vi håller i ordning liksom, men inte har öppet. Så nu gäller det för alla och försöka och handla så mycket som möjligt i prylådan trots att det inte är öppet, utan vi får försöka att köra församlingen.
Och skänka grejer.
Ja, och skänka saker också naturligtvis. Ja. Och det finns ju i programbladet våra telefonnummer som man kan ringa och om man vill låna nyckel eller om man vill skänka eller så. Ja. Hoppas att det ska funka. Det...
Mm. Ja. Ja, vi är ju oprövad mark hela
tiden. Ja, det är det verkligen. Det här är oprövat. Men det är ju liksom en liten öppning på i alla fall istället för bara ha stängt. För att det, vi pratar om det och det är ju det är inte så bra att ha öppet för allmänheten. Det blir alldeles för mycket smitta som kan spridas där när folk kommer dit resande från alla håll och kanter.
Yes, och i övrigt så har vi ju våra programblad och vår hemsida där man kan se vad som händer, och vi kommer lägga ut en gudstjänst varje söndag. Och ibland kanske det blir med kyrkkaffe också, ibland utan. Det återstår att se. Och så hoppas vi att vi får då ett antal sommar inga program och ett antal samtalsprogram. Mm. Därmed tror jag vi, om inte någon av er vill tillägga något ytterligare.
Jag tänkte på det också. Vi hade ju Elisabeth och jag står ju som någon sorts kontakt som man kan ringa till om man behöver få hjälp med olika saker, alltså med att handla. För det är ju, är man 70 plus kan man ju inte handla då, va? Men det kan ju också vara annat, hämta medicin på apoteket eller vad som helst när det gäller att gå in till stan till exempel. Och så hör gärna av antingen till Elisabeth eller till mig om ni behöver hjälp med någonting. Så. Och vi försöker ju också ringa runt lite till de som är äldre. Så att, och ring gärna runt också. Tänk på att ringa till någon gärna då och då. För att det finns ju de som är väldigt ensamma i vår församling nu när man ska sitta i karantän och inte få gå och handla eller åka till stan eller vad som helst. Så ring gärna till varandra. Prata lite, syskon emellan.
Bra. Då tänker jag att vi tackar för nu och önskar Guds rika välsignelse till alla som har lyssnat. Och hoppas att ni lyssnar igen nästkommande söndag. Hej och tack från oss här i kyrkan Ingarp.